De är alltså helt enkelt förberedda på olika scenarier snarare än att de har gjort en enda konkret och exakt prognos som de sen investerar efter. You can't predict, alltså du kan inte förutspå saker, but you can prepare, men du kan förbereda dig. Jag tycker att han är lite dogmatisk när han säger att man inte ska göra prognoser, att det inte finns något sätt att göra dem bättre än andra. För jag tror, precis som du sa, att i de absoluta extremlägena, då är det så tydligt. Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Syding.
Och jag som är Sundström.
Vi spelar in det här den... vad är det för dag idag? Det är 11 september. 10 september.
Och lördag.
Imorgon söndag så röstar Sverige. Vi ska idag prata lite grann om Roms sista dagar. Eller snarare det här temat som vi har här i höst om nya världsordningen. New World Order, kanske Fourth Turning. Och vi ska prata lite makroprognoser, även guld, boräntor och elpriser inte minst. Det vill säga, nu står vi inför en stor förändring i världen. Hur ska man egentligen agera i den här? Häromdagen, ska vi se, det var i torsdags, då dog ju också Queen Elizabeth.
Ja.
Hon blev 96 år, så hon har egentligen varit med i precis hela den förra världsordningen. Och nu dör hon precis i övergången till nästa. Samma sak gäller också Gorbachev, så Sovjetunionens sista president. Det var han som, kan man säga, monterade ner Sovjetunionen.
Ja, det var väl han som öppnade muren.
Ja, precis. Reagan sa till honom, tear down this wall. Och så gjorde han det.
Ja, och det var ju det som var så här, det riktigt stora startskottet för den megatrenden med globalisering.
Ja, så innan det här, alltså, och Gorbachev, han blev 91 år, så han kan också sägas verkligen känneteckna hela den gamla världsordningen, och han på ett sätt genom att accelerera globaliseringen och öppenheten med sitt glasnost, så la han antagligen också grunden för den här enorma accelerationen i ekonomi, i öppenhet och därmed också i ökade förmögenhetsklyftor, som i slutändan nu blir det som antagligen fäller den gamla världsordningen.
Ja, och om man, för att liksom kontrastera lite med den här tidigare förra världsordningen med, som kännetecknats av bland annat globalisering där och ökad frihandel över världen, då har Kina producerat mycket och vi har haft minst 20 år, mer kanske, med låga energipriser, låg inflation, låga räntor och ökad produktion och en förbättrad transport över världen.
Mm. Så till exempel det här gjorde att Kina kunde exportera billig arbetskraft. Det gjorde att fler och fler länder tyckte att det var bra att utlokalisera sin tillverkning. Man vågade lita på andra länder. Det här ledde till ett kraftigt tryck nedåt på inflation och gjorde också hela världshandeln mycket effektivare. Men som sagt skapade också förmögenheter som nu på grund av de här klyftorna och på grund av att när man bromsar alla de här effekterna så blir det inflationärt istället. Och då har vi sått fröna till att man måste byta världsordning.
Ja, och de här sista 40 åren, men speciellt de sista 20 åren, så har man haft väldigt billig energi. Och det har funnits mycket uran och mycket olja och liknande saker. Och andra råvaror som fungerar som input till resten av ekonomin. Så man har haft en väldigt stark medvind där. Om det är speciellt inom råvarusektorn, men även inom energisektorn. När man underinvesterat i de sektorerna i så många år nu, mer än 10 år, kanske 20 år, liksom, då saknas det mycket kompetent arbetskraft. Så det tar längre tid att starta nya gruvor än det gjort tidigare. Plus att det tar lång tid att öppna och hitta och gräva upp i de här nya gruvorna. Så det kan bli en början på en väldigt stor råvaruboom närmaste 10 år ungefär.
I senaste Macro Voices, det var en riktig domedagsprofet som menade att det kommer bli så ont om energi att vi inte ens kommer ha råd med elektroniska nöjen. Och det kommer accelerera den mentala ohälsan i världen.
Mikael, vad har du för elektroniska nöjen?
Nej, jag har inga nöjen alls. Jo, men jag håller på med Duolingo. Där lägger jag nästan min mesta elektroniska tid. Det är det och Twitter.
Mm.
Men Twitter är min nyhetskanal, så det räknas inte som nöje riktigt. Men det är klart att, som att om den... om jag inte skulle ha råd att ladda telefonen, då blir det ett problem.
Ja. Ja, nej, men som sagt, nu det är mycket som händer framöver och det finns väldigt många tecken på det här, inte minst sista 2 åren, men särskilt framöver närmaste kanske 3 till 5 åren kommer det hända ännu mycket mer saker.
Mm. New World Order och Fourth Turning, de kännetecknas av liksom, verkligen det här hela havet stormar. Det är många stora plötsliga kast och dumma beslut fram och tillbaka. Till exempel så har vi att centralbankerna har gått från att köra nollränta i 10 år och quantitative easing, det vill säga alltså en oerhört extremt stimulativ penningpolitik, till att plötsligt byta fot och sikta på i USA 4% styrränta, alltså höja den med 400 punkter så fort man bara kan, och dessutom köpa tillbaka obligationer, det vill säga quantitative tightening.
Mm.
Och sen har man också de här extrema pandeminedstängningarna som det är lite oklart om de funkar eller inte funkar, men vad, just när det är oklart, då kanske man inte ska ta i så förbannat. Att i princip stoppa hela världsekonomin som man gjorde där 2020. Det är ett sånt drastiskt drag att, ja, det är precis sånt man inte ska göra om man inte egentligen vill skynda på kollapsen av den gamla världsordningen.
Mm. Ja, man kan ju säga mycket om hur det hanterades, men en annan sån här galen sak, det är ju att Miljöpartiet och Socialdemokraterna, de vill ju hellre ha polsk kolkraft än svensk kärnkraft. Och ser de bort elprissubventioner för mer än kostnaden att skapa 2 nya kärnkraftverk.
Ja,
som sen
dumt.
Skulle generera enormt mycket kassaflöde varje år till staten.
Ja, så dumt. Nu kanske inte Miljöpartiet, tycker de, vill ha polsk kolkraft. Men på ett sätt så blir det ju det är det som är konsekvensen.
Ja, de saknar ju förmågan att tänka långsiktigt.
Mm.
Jag skulle vilja påstå att Annie Lööf och hennes kamrater, de har ju ställt till lika mycket som de här kriminella klanerna.
Mm. Mm.
Även om de gör det på ett dolt sätt. Dold terrorism liksom.
Ja, och sen att man kan bara blunda för konsekvenserna och säga, nej men vi skulle vilja att miljön var bättre och vi skulle vilja att man inte har risken med kärnkraftverk, men inte ta konsekvenserna av att vad man de facto gör är, som Tyskland gjorde sig beroende av Ryssland, i praktiken har allierat sig med Ryssland.
Ja, alla vet hur korkat det där är. Men en intressant sidopoäng här är att Sverige sitter faktiskt på en av världens största urangruvor som heter Häggån. Och den ägs av ett australiensiskt bolag tyvärr som heter Aura Energy. Men den gruvan, där får man inte, det är ju olagligt att bryta uran eller ha en urangruva i Sverige. Men vi sitter alltså på typ världens näst största urangruva och den används inte. Fatta vad mycket bortslösade pengar.
Ja. Nej, så liksom det här att man verkligen lägger ner rena saker, väljer att istället köpa smutsiga saker. Man köper hellre gas från en forna liksom en diktator och forna KGB-ledare än har liksom demokratiskt beslutad ren pålitlig kärnkraft hemma.
Liksom... Ja, man säger en sak, man gör en annan sak.
Mm. Aha, och sen har vi också det här med Biden fick igenom ett sånt debt jubilee för studenter i USA. Alltså man säger att ja, men det gör ingenting att ni har tagit lån. Vi stryker dem under vissa förutsättningar. Och det är återigen ett... Jag tror att det här var väl i den här anti-inflation-lagen. Alltså det här ska liksom
det var en del av det.
Ja, precis, som att det här är för att begränsa effekten av inflation. Så eldar vi på inflationen genom att ge bort pengar.
Ja. Ja, men dessutom så har de ju tagit, jag vet inte om man ska säga i smyg, men det är på sätt, det är inte hemligt, men det är inte lätt att veta för gemene man att Biden och hans kompisar, de tar ju mycket från den strategiska oljereserven i USA. På så sätt så håller de oljepriserna nere när det egentligen borde gå upp kanske.
Mm, och det är också ett sätt att göra det dubbelt värre. För en strategisk oljereserv, den ska man ha för när man verkligen behöver själva energin.
Ja, men han använder det bara för att det ska se ut som att oljepriserna går ner, så ska folk tycka att han är duktig och välja om honom.
Mm, och att hålla nere oljepriserna, det gör ju då egentligen att efterfrågan stiger så att man slösar bort ännu mer av oljan. Just när oljereserverna och lagren borde vara så höga som möjligt och besparingarna borde vara så höga som möjligt. Så det är ännu ett exempel på hur man Det är inte ens oanade konsekvenser, ja, de är oönskade, men de är totalt förutsägbara, att man uppnår precis motsatsen till vad man egentligen strävar efter.
Ja, men du, har kommit på en till sak om det här med så här, det här galna miljötänket. Och du vet det här Peter Thiel-citatet, att, alltså så här, om teknoutopien som man tänkte på 90-talet. Så här, we wanted flying cars, instead we got 140 characters, Twitter då. Men vår tids motsvarighet är ju typ att vi vill ha gratis energi via fusion på så här 90-talet. Men istället så har vi fått vindsnurror och elsparkcyklar.
Ja, vi fick nästan de här flygande skateboardsen från Tillbaka till framtiden 2015. Men som sagt, det blev någon slags elektrifierade barnsparkcyklar. Men okej, vi kan inte hindra den här utvecklingen. Det är ingen idé att vara arg på den eller besviken eller någonting, utan den är som den är. Och det är som det alltid har varit. Det skulle säkert Queen Elizabeth kunna vittna om hur det var när hon var barn. Det är, saker förändras. Hon fick se EU bli till och FN bli till och dollarn blir en riktig reservvaluta. Och nu är det vår tur att se när sådana här saker raseras istället. Men då liksom lite mer praktiskt för oss helt vanliga människor här i Sverige. Ska man binda bolånet? Ska man binda elpriset till exempel?
Ska man installera solceller och energilagring om man har ett hus? Ska man kanske bunkra konserver och vattenreningsutrustning eller filter och tabletter eller liknande saker, eller skapa ett gömställe ifall det blir krig?
Helt klart ska man ha ett bug out location, det måste alla ha. Köp en gammal oljecistern och gräv ner den under marken.
Mm. Ska man ha fysiskt guld och silver?
Om man ska ha det ska man i alla fall inte berätta om det. Men, ja, och en annan kanske lite mer modern fråga är, vilka aktier, vilka branscher och vilka enskilda aktier vågar man äga om man tror på allvar att vi är på väg mot en stor reset, att det faktiskt är så att det är annorlunda den här gången. Det är annorlunda på det sättet att det är samma som det brukar vara vart hundrade år ungefär. Och då tror jag verkligen på allvar att vi har 25 år bakom oss ungefär, då teknik har varit det enda, alltså there is no alternative till teknikaktier, med TIN-fonder eller TINA-fonder kanske de heter. Och nu blir det precis tvärtom, att realsektorerna kommer tillbaka, alltså olja, gruvor, kanske liksom även banker faktiskt, som är en slags realtillgång. Det är en knepig sektor, för den påverkas mycket av risken för kreditförluster till exempel, men jag tror att staten kommer se till att det ordnar sig. Och samtidigt så i en inflationär värld så blir liksom pengar blir fler, och då att tjäna pengar på pengar, det kan vara så att liksom bankerna, de ligger först i den här liksom vattenkransteorin med att staterna skapar pengar och så fräser de på till första lagret av särskilt utvalda banker, och sen så går det vidare liksom ner genom banksystemet och sen droppar ut i resten av ekonomin. Och då kan banker vara just de som faktiskt också tjänar mycket på det här. För det är ett oligopol och de ska tälja upp eller dela upp ekonomin mellan sig.
Tänker du specifikt i Sverige eller globalt?
Jag har faktiskt inte...
Alltså banker som sektor liksom.
Ja, alltså jag har inte tänkt så mycket på det globala. För
det finns nämligen ett gäng riktigt intressanta brasilianska banker.
Mm.
Tre stycken intressanta är, en är den här nya New Holding som Buffett har gått in i mycket. En annan heter Stone Co, som är, det är inte en bank, det är ett fintechbolag, men det har vuxit väldigt mycket. Och en tredje är en bank som går med väldigt mycket vinst, som är lite som, de gör mycket mer saker än Avanza och Nordnet. Men det, tänk dig som det är i grunden, som en börsmäklare i grunden. Men de erbjuder även massa annat som typ fondförvaltning och massa mer saker. Och de heter XP Inc.
Mm.
De är väldigt intressanta.
Alltså jag tror, om man ska prata ur karriärsynpunkt, så tror jag man ska vara försiktig med att sikta på bank och finans.
För att speciellt i Brasilien, för de har väldigt hög inflation och politisk risk.
Ja, men liksom framförallt egentligen för att jag tror att vi är överfinansialiserade. Vi har gått från att vara väldigt osofistikerade till att nu så finns det alla möjliga olika typer av lån och blankolån och peer-to-peer lending och de vanliga bankerna. Folk har gått från att ha ganska låga bolån till att man hela tiden liksom stretchar sig till det yttersta. Och nu med högre och högre räntor så kan man få se en tillbakagång på just den sidan.
Det har redan hänt för de här Stone Co. De var tvungna att skriva ner sin, vad ska man säga, skuldportfölj. Då de hade gjort väldigt många lån då. Så var de tvungna att skriva ner många för de kommer inte få tillbaka pengarna på dem. Mm.
Ja, och där är väldigt typiskt för tillväxtmarknader. Där hände till exempel i Estland, Lettland, Litauen kring 2008. Det höll ju på att sänka. Så SEB-banken och Swedbank var egentligen tekniskt sett i konkurs. Men eftersom det gick så snabbt och staten liksom steppade in med garantier och det var liksom en liten härva där med nya emissioner och saker som var liksom lite oklart om det skulle funka eller inte funka, men så ja, men i slutändan så räddades bankerna ändå. Det var alltså så illa i Sverige så sent som 2008 att de största svenska bankerna höll på att gå i konkurs. Och det berodde på just den höga tillväxttakten i Estland, Lettland, Litauen. Det där tenderar till att hända. Det är därför jag är lite tveksam till om jag verkligen vill sätta banker i samma fack. Men i alla fall på lite kortare sikt så är banksektorn verkar ha prisat in att de höga räntorna kan bli ett jätteproblem.
Ja, många av de där, speciellt de där brasilianska bankerna, de har en ofantlig tillväxt. Det är tydligen en sjukt stor marknad som också är väldigt fragmenterad där i Brasilien. Det är en intressant sektor med väldigt mycket tillväxt och det har gått ner extremt mycket sista året.
Mm. Men jag tror i alla fall att vad man ska försöka ha fokus på det är att vi går från virtuella tillgångar till reala tillgångar. Och det är dessutom en enorm skillnad i värdering på många av de här företagen fortfarande. Alltså man kan köpa oljebolag och gruvor för cirka PE5. Och det är innan man räknar in potentialen i rejält höjda råvarupriser. Och samtidigt så kostar stora delar av den så kallade SaaS-sektorn, alltså Software as a Service, kostar fortfarande 10 gånger sales. Och en hel del av dem är inte ens lönsamma.
Mm.
Jaha, men okej.
Okay. Vi kommer ju in på guld och ädelmetaller i slutet av avsnittet.
Ja, precis. Då ska vi försöka diskutera det här liksom lite mer praktiskt vad man faktiskt ska göra. Både om man ska investera i guld till exempel eller om man ska binda bolån och binda elpris. Jag kan väl bara gå lite i förväg och säga att jag tror inte man ska binda någonting sånt här. Det är nog för sent nu. Snarare så är vi just nu vid maximum fear. Och då är det dumt att betala de här överpriserna bara för att man tror att man måste ha en panikstopp. Blir det så illa om det blir ännu värre än det ser ut nu, då tror jag då steppar staten in här också och hjälper folk. Men okej, en lite större diskussion kring det här, det är egentligen, ja men fungerar det här med prognoser? De flesta erfarna bedömare, till exempel Howard Marks i hans senaste memo, den här legendariska förvaltaren, pratar igen om att gör inte makroprognoser, basera inte saker och ting på makroprognoser, för det finns inget bra sätt att konsekvent ha både rätt och på ett förvånande sätt så att man faktiskt tjänar extra pengar på att göra makroprognoser.
Ja, jag tror i alla fall på väldigt lång sikt. Däremot i vissa extrempunkter eller trendskiften, då lönar det sig. Det är lite, jag tycker det är det man ser lite nu i allmänhet på, inte för jag sitter jättemycket på finanstwitter, men där är det ju så att det sista året har alla blivit makroexperter plötsligt. Men de som faktiskt var duktiga på det där eller hade stort intresse för det, det har ju gått bra för de sista två åren. Mm. Däremot så går det nog inte konsekvent bra för dem på lång sikt.
Nej, och det är en stor skillnad här på att vara som Soros och göra makroprognoser hela tiden, eller även han Duquesne Capital, Jeffrey Gundlach, som lever på att ligga steget före, på att vara riktigt liksom snabba och reagera när saker sker makromässigt. Men de lever i ett gränsland mellan att göra makroprognoser som måste bli rätt och egentligen att göra scenarier och vara redo när ett scenario inträffar. Det finns en hel del beskrivningar på både hur Jeffrey gör och hur Soros gör när någonting inträffar. Alltså när till exempel en valuta kraschar eller en obligation skrivs ner eller det sker en jordbävning eller någonting, då vevar deras inre scenarier igång direkt. Och de vet att okej, den här jordbävningen kommer göra att logistikkedjor kollapsar kapsar och då kommer det göra det och då kommer det göra så och så. Så man, då ska man först köpa koppar och så ska man sälja guld och sen ska man investera i obligationer där och sen ska man köpa dollarn och så har de liksom hela kedjan. De har redan repeterat den här. De är alltså helt enkelt förberedda på olika scenarier snarare än att de har gjort en enda konkret och exakt prognos som de sen investerar efter.
Mm.
Så budskapet här är, och det här är också någonting som Howard Marks ofta säger, you can't predict, alltså du kan inte förutspå saker, but you can prepare, men du kan förbereda dig. Jag tycker att han är lite dogmatisk när han säger att man inte ska göra prognoser, att det inte finns något sätt att göra dem bättre än andra. För jag tror, precis som du sa, att i de absoluta extremlägena, då är det så tydligt att samhället har hamnat i en publikpsykos om att allting ska vara bra för alltid eller allting ska vara dåligt för alltid. Och just i de här extremlägena som man kan mäta ganska noga, ungefär som Michael Burry säger i The Big Short, there are always markers. Alltså det finns indikatorer som säger nu är det överhettat.
Ja, men och som ett motsatt exempel där, under corona till exempel, då var ju väldigt många oljebolag och säkert också kol, men ja, och nästan också uran. Många av de där bolagen, de var ju prissatta nästan allihopa som att de skulle gå i konkurs eller försvinna. Mm. Det var ju som att köpa någonting för typ en 50, alltså typ så 2% av 100%.
Mm. Och en del av det är en reflexmässig reaktion som säger att saker och ting som har lågt kassaflöde, vinsterna långt in i framtiden, de ska bara ner när det är hög risk. Man måste vara säker på att man har sin likviditet redo. Och det andra är att det här har just med likviditetsproblem att göra. Det kan vara, alltså det kan vara flödesstyrt. En del ligger lite överbelånade och en del är helt enkelt oroliga för sin ekonomi. Det här är marginalinvesteringar och de ryker först oavsett hur billiga de är.
Jo, men jag kan fatta det i olja eller ädelmetallsgruvor och sådär. Eller även typ krypto. Men när det kommer till så här stora oljebolag, då tycker jag det är konstigt eftersom det är ändå någonting man måste ha rätt akut.
Mm. Ja, i finanskursen förresten som börjar i oktober, den börjar den 2 oktober, då pratar jag om att göra just timelines. Och det kan ju då låta som att man gör prognoser, och det är det på ett sätt. Man kollar ett år eller två ut och så sätter man ut datum för här kommer kvartalsrapporterna, här är kapitalmarknadsdagen, här kommer lite makrodata till exempel. Alltså man har en väldigt konkret timeline framåt i tiden.
Ja, men skillnaden är att det är inte bara så allmän makro, utan det är ju specifikt för det bolag man följer.
Ja, just det.
Så det blir mer konkret.
Och verkligen, framförallt så handlar det om att här vet jag att det kommer komma information. Om jag vet vad jag förväntar mig och ungefär vad marknaden kanske förväntar sig, då vet jag också hur jag kan tänkas reagera eller borde reagera om marknaden gör tvärt emot vad jag tror, precis vid själva informationstillfället. Då är jag lite mer redo än de flesta, för att många, inklusive robothandlarna, de kan reagera bara på en rubrik och sen ändrar de sig 5 minuter eller 5 dagar senare.
Mm.
Man kan väl säga så här, alltså, saker och ting som pågår just nu, det är, men vi vet ju inte vad Putin till exempel ska fatta för beslut om kriget. Han kanske plötsligt så går han till en extrem offensiv eller skickar till och med iväg kärnvapen. Eller så slutar han fred för att han har uppnått något märkligt mål som han hade. Vi vet inte vad Fed eller ECB faktiskt kommer göra. Men det viktiga här, det är inte om det blir 50 eller 75 eller 100 punkter på enstaka möten, utan det är hur långt går de och hur länge kommer de fortsätta höja räntan hela 2023, eller de kanske klarar redan januari 2023. Och sen har vi såna här saker som covid och andra pandemier. Vi visste inte att just den skulle komma, men vi visste under hela 20-talet att det kom svininfluensa och fågelinfluensa och kamelinfluensa. Så det är liksom, de här kommer om och om igen.
Ja, men det var verkligen ingenting jag som tänkte på i alla fall.
Nej, men vi hade den här diskussionen uppe på Brummer många gånger, att nästa pandemi kan bli riktigt jävla stor, pratade vi om när fågelinfluensan var på gång. Och så dröjde det ändå väl ungefär 10 år, tror jag, innan den här covid-pandemin kom. Och så visade det sig att den var inte så himla farlig heller egentligen. Förutom att nedstängningarna var ju liksom extremt farliga, kan man säga.
Men fågelinfluensan var väl liksom, hade det något större effekt på marknaden?
Nej.
Det här var ju liksom first.
Ja, precis, men då diskuterade vi att tänk att nästa influensa kanske blir mer smittsam eller mer dödlig eller har längre inkubationstid. Alltså någonting sånt som ju bara gör den riktigt, riktigt illa. Det kommer komma en pandemi.
Mm.
Nästan helt garanterat inom 50 år som kommer vara förödande.
Mm.
Det är nästan som ett datorspel här att vi har fått liksom köra en miniboss först och testa lite grann. Det läskiga jag tycker är att vad testet sa var, å ena sidan, vi är bra på att hitta botemedel, men två, politikerna fattar rätt mycket dumma beslut, både med universal basic income checkar och med nedstängningar.
Och inte minst att man var så dåligt förberedd med reservresurser. Till exempel allt ifrån så här sjuksängar och speciellt det här med massa nödutrustning, så var man tvungen att beställa jättemycket från Kina.
Mm. Ja, nej, det saknades.
För att det var liksom allt var just in time. Ja. Man hade inga lager.
Ja. Nej, och det är trots att man vet det, att det kommer att inträffa.
Och på tal om att inte ha några lager, nu läste jag nyligen att EU försöker sätta ett maxpris, eller så här, får man säga på engelska, price cap, på rysk olja. Som att det är de som kan bestämma priserna på olja.
Ja, alltså de säger hur mycket man får betala för den ryska oljan. Alltså jag har inte riktigt förstått exakt hur de ska implementera det i det här beslutet.
Nej, jag fattar inte alls. Det låter helt galet.
Men det är lite typiskt politiker också, att alltså, oavsett om de kan eller inte kan göra det här i någon mening, får man väl köpa från något annat håll och så, ge prisgarantier eller något sånt. Men vad det innebär...
Det leder ju bara till ett högre pris att köpa från USA.
Ja, och till massa andra oönskade konsekvenser. Vad gäller investeringar i olja eller vad Ryssland fattar för beslut på grund av det och hur Ryssland allierar sig mer och mer med Kina till exempel.
Mm.
Ja, men sammanfattningsvis på det här med prognoser, så är det att det man ska ha, det är en plan för hur man ska agera i olika situationer, så att man inte i panik springer med flocken åt fel håll vid just fel tidpunkt. Vad det handlar lite grann om, det är att identifiera de investeringar eller positioner man kan ta som har en asymmetrisk riskprofil. Det är inte, ja, det är ungefär lika svårt som det låter. Men till exempel så kan man, om man pratar om olja, så är det så att om det blir brist på olja, då kommer bristen leda till högre oljepris, vilket liksom i sig är inflationsdrivande. Samtidigt som oljebolagen tjänar extra mycket pengar, så trycker det ner den övriga ekonomin, vilket gör att vi får en vi kan liksom både få en recession och en bra miljö för olja. Aktier. Och åt andra hållet så är det så att får vi en stark ekonomi, ja, men då blir det större efterfrågan på olja istället, och det är också positivt för oljeaktier. Så det är lite oklart vilket håll som är bäst för oljeaktier, men antagligen om ekonomin stärks. Men det bör också vara så att en svag ekonomi, det är inte så att det kommer en svag ekonomi och sen förstör den för oljeaktier, utan det är snarare så att höga oljepriser som är bra för oljeaktier, det är det som bland annat orsakar en svag ekonomi. Men oavsett så går det bra för oljeaktier i båda lägena. Det är liksom asymmetriska bett.
Ja, man skulle kunna summera som att oljepriset kan fortsätta gå ner 3-6 månader till kanske i det korta loppet, men på längre sikt, 2-5 år, så är det osannolikt att oljepriset stannar under $75.
Ja, för det behövs mer investeringar i oljeresurser. Och just nu är det ett problem att man inte gör det.
Och vid 75%, jag vill säga, vid $75 så är majoriteten av oljebolag lönsamma.
Jag tror jag sa i förra avsnittet att det kan mycket väl vara så att oljepriset närmar sig 200 när det är kallt på vintern. Och det inte blåser tillräckligt för vindsnurrorna och det inte lyser tillräckligt för solpanelerna. Och det ändå inte finns någonstans att lagra den här energin. Och i värsta fall så har torka lett till mindre vattenlager också. Så det är alla de här förnyelsebara källorna, de utgör ett problem i elnätet. Och det enda vi har egentligen, det är naturgas och kärnkraft som kan svara upp mot det här. Men där har man problemet att naturgasen kommer från Ryssland och den har de stängt av. Och kärnkraftverken stänger man av ett efter ett. Ja, men En sak som man kan ta upp här, det är att den här nya världsordningen, den låter avlägsen. Vi sitter här i våra uppvärmda hus och vi går till våra kontor och åker på våra elsparkcyklar. Hur ska det här överhuvudtaget kunna ske? Och då är det så att de sker ganska förutsägbart när människor lider. Alltså när man fryser för att man inte har råd med det är energibrist på grund av dåliga politiska beslut, dumpopulistiska beslut som Miljöpartiet som premierar polsk kolkraft. Det är när vi är hungriga, och det är återigen då, det är också inflation som gör att man inte har råd med mat, eller att en sån grej som Ryssland gör att det kommer saknas utsäde till nästa år. Och då blir, till slut så blir det för lite matproduktion för en växande befolkning.
Så det där drabbar nog främst, speciellt i nuläget och kanske ett eller två till, det är nog främst Afrika som drabbas värst av det. Mm. Vissa delar av Asien kanske.
Ja, men de har låga matlager och...
Och de måste importera en väldigt hög del av sin mat.
Mm. Jag vet faktiskt inte riktigt hur Sverige har det med mat, sin egna matförsörjning. Så i den mån som vi faktiskt kan tillverka vårt eget så är det väl lugnt här. Men ur ett globalt perspektiv så kommer det bli problem på vissa håll.
Ja, mycket fraktas ju inom Europa liksom. Men nej, jag har inte så bra koll på det heller i nuläget.
Om inte annat kan det bli stora migrationsvågor. Alltså mycket större än hittills. Det har man, det är många som har varnat för.
Mm. Men två, på tal om mat. Två såna här, vad ska man säga, tecken på stora förändringar då, som har hänt väldigt nyligen. Det var att en av Sveriges största tomatodlare slutade odla tomater här om veckan. Jag vet inte vad de heter, men det var en stor i alla fall som levererade matbutiker, och de slutade för det var högre elpriser då. Och en av, jag tror det var Polens största eller näst största gödselbolag, alltså fertilizers, de var tvungna att lägga ner på grund av för höga elkostnader också, och det är inte heller bra, för det behöver man för att odla mat.
Mm, ja, just när du nämner gödselbolag, där är också, det är en spännande sektor, de handlas ganska lågt. Men där är ett problem att de är beroende av gas från Ukraina, och det går åt väldigt mycket energi också att skapa det här konstgödslet, och en hel del annat av de ingående råvarorna, de kommer också från området där kring Ryssland, Ukraina, Kazakstan. Så de borde egentligen vara så att det är brist på gödsel, de borde kunna verkligen prissätta sina produkter högt, men frågan är om de ens kan skapa dem.
Ja, och då, om de inte kan det, då blir det ju brist på det, då blir det svårare att odla, då blir det mindre mat.
Mm. Ja, och sen har vi framför allt att revolutioner, de sker när folk får sämre liv, och inte minst ett mycket sämre liv än den regerande eliten. Och det här märks när elnotan femdubblas, när priserna i mataffären har dubblats. Även om det faktiskt finns matvaror så är de så mycket dyrare, men du har inte fått högre lön. Och du inte ens får gå ut på grund av att det är pandemiåtgärder. Och när man ser att allt det här beror på politikerna, det är så det känns i alla fall. Sen det är inte, ja, möjligen är det inte deras fel, men jag tycker nog att det är det. De fattar massa oinformerade beslut, med klåfingrar på alla möjliga punkter som där de bara borde hålla sig undan. Och istället för att sköta det de borde sköta, lag och ordning och kanske vård, skola och omsorg i någon mening.
Jo, men precis. Nej, men det är helt rätt. Två ofantliga snedsteg med hur de hanterar pandemin och miljön.
Inte för inte som det heter, den ofantliga sektorn. All right, så ja, det är val i Sverige imorgon. Vi får väl hoppas att det inte blir några populistpartier som får många röster. Men annars så är det liksom så, det är populister som vinner val när folk är missnöjda. Det är himla lätt hänt att man bara tycker, nej, de etablerade partierna, nu har de fått chansen i 100 år, nu är det dags för något annat bara. Ja, men jag tänker bara inte rösta på något av dem som jag brukar rösta på, jag tar något annat. Alltså, det är väldigt, väldigt lätt att ta och dessutom populistpartierna, de brukar ju lova väldigt mycket. Det är lätt att lova saker om du inte redan har visat att dina löften inte hålls, men om du kommer lite naivt från liksom utifrån och kan säga att amen, vi kommer ge högre pensioner och vi kommer ge bidrag till studenter och vi kommer sänka skatterna på företag och man gör alla åtgärderna på en gång, men man har inte finansierat dem på något sätt. Den typen av populistpartier, när de sen väl kommer till makten, då fattar de ännu sämre beslut, plus att de ofta drivs av någon extrem sakfråga. Så, och det var ju så här, Hitler och andra världskriget, de var ju en produkt av att Tyskland upplevde att de var orättvist behandlade och hade varit igenom en tid av hyperinflation på grund av kostnaderna för första världskriget. Och då kunde han gå till makten och säga, så här gör vi, så här fixar jag jobben. Och vi vet ju alla vems fel det är, och de gasar vi. Och det kanske är långt ifrån en ny Hitler någonstans, men det ser ut som att världen snubblar åt det hållet. Det är högerpopulistiska partier som vinner väldigt mycket röster. Och även en sån som Trump, eller alternativt kantringen åt andra hållet med Alexandra Ocasio-Cortez. Som då kantrar långt åt vänsterkanten istället. Det är de här kasten, snabba kast mellan populister med enkla lösningar, raka, liksom kraftfulla besked. Och det slutar sällan bra.
Ja, lösningen är ju inte socialism när vi har ekonomiska problem.
Nej, det tycker jag att de har visat historiskt att de har inte svaren.
Ja, sen tycker jag vi kan gå vidare in här på guldpriser och lite makroprognoser på tal om ädelmetaller.
Mm.
Och den stora slutsatsen är att guld ser väldigt lovande ut på längre sikt ur makrohistoriskt perspektiv. Men personligen tycker jag i alla fall att man skulle vilja veta först varför guldpriserna inte hängt med uppåt sedan 2012, trots att penningmängden har utökat så mycket. För det största argumentet för guld historiskt, det är att guldpriset ska stiga när penningmängden utökas. Det ska stå emot inflation. Mm. Men det har inte gjort sista 8-10 åren.
Nej, men det som vi nämnde förra avsnittet, så ett hus kostar lika många kilo guld nu som för 150 år sedan i USA. Och realpriserna i Herengracht i Holland, de har stått nästan stilla i 400 år. Alltså de var upp med typ 0,2% realt per år eller någonting sånt. Det vill säga att det är, egentligen så ska guld följa med ekonomin och behålla någon slags liksom generell köpkraft. Och det finns det här klassiska exemplet också med att du kunde köpa en tåga för ett guldmynt för jättelänge sedan och nu en kostym för ett guldmynt. Mm. En fin kostym och sen kanske en rymddräkt om 100 år för ett guldmynt. Men som du säger, sen 2011 så har det ju inte gått åt det hållet. Guldpriset har fallit nominellt samtidigt som prisnivåerna har stigit ganska kraftigt.
Precis, och det är så här, den totala motsatsen har istället hänt. Det är total historisk anomali att saker så här, utan värde kan man säga, som olönsamma techbolag som är mer eller mindre en bluff, många av dem. De har ju kraschat nu då, men de gick upp väldigt länge i mer än 10 år. Och även krypto, där majoriteten av grejerna saknar något som helst värde, har gått upp extremt mycket de sista 10 åren. Men guld har inte gått upp, och det är det som egentligen ska stå emot inflationen. Det är konstigt.
Ja, och jag som förvaltare på Antilop och mina kollegor som är de som är liksom mer inriktade mot just själva gulddelen. Vi kämpar ju också med det här. Vi funderar hela tiden på vad problemet med guldpriset är, men vi kommer liksom inte riktigt till någon slutsats.
Det är ju något väldigt konstigt med den marknaden, som man måste komma till djupet och förstå.
Från månad till månad så kan man få lite olika förklaringar som säger att nu har vissa centralbanker har slutat köpa. De köpte väldigt mycket under några år, men nu har de backat undan ett tag. Men så plötsligt när de kommer tillbaka och köper, då ger det ändå inte någon effekt. En annan är att det kryptosektorn har tagit 3 trillion av det som borde ha varit marknadsvärdet på guld. För annars hade guld kunnat gå från 9 till 12. Om bara inte krypto hade funnits. Så att unga människor vill absolut inte köpa guld. Och så finns kanske då ett antal gamla människor, både fondförvaltare och privatpersoner och företag, som de på ett sätt dör ut från marknaden och gör sig av med sitt guld. Kanske. Vi har också frågan här om, alltså nu är inflationen enormt hög. Det på ett sätt borde göra att man hellre vill köpa guld för sina liksom, trötta fiatpengar. Men samtidigt så finns effekten av höjda räntor och att man vet att det kommer ännu högre räntor. Och då plötsligt så slåss penningmarknaden om ens kapital. För att plötsligt så får du ju nu faktiskt ränta på pengarna. Medan att köpa guld, då kostar det i förvaring. Så det, alltså jag förstår att det är en teknisk förklaring. Men realräntan är ju fortfarande extremt negativ. Och då borde man vilja ha guld. Så alltså, återigen, man borde vilja ha.
Och utöver det så i krissituationer och kristider, då har guld nästan alltid historiskt gått bra. Sista gången 2006-2008 tiden.
Ja, och då är frågan, är det kristid nu eller inte? Alltså guldet gick ju rätt bra under den initiala covid-paniken. Alltså inte första månaderna, men sen tog det ju fart ordentligt i slutet av coronatiden.
Ja, jag vill ha ett guldpris stadigt över 2000 innan jag tycker det börjar bli intressant.
Ja, fram tills dess så får man väl nog hålla med om att marknaden säger guld är en trött och död tillgång.
Ja, precis. Men när man ser att, min stora tolkning är att triggern är över 2000 väldigt stadigt uppåt. När det händer, då blir det väldigt intressant. Men innan dess ointressant. Men däremot, ur ett makroperspektiv och sådär, så är det guld verkligen intressant nu på lång sikt, för att inte säga någonting om timing. Och då är det fyra grafer som vi har här som vi tänkte gå igenom nu. Vi kommer också dela dem i vårt lyssnarbrev och på Finanskursens hemsida om man kollar där sen. Men den första grafen här, det är guld delat på Dow Jones index i USA då, sista 100 åren. Och då indikerar det att om man tror att det återupprepar sig som det gjorde 1975 till 1980 i sista supercykeln för guld. I så fall skulle guld delat på Dow Jones i så fall gå från 18 till 1 ungefär. Så det är, ja, guld skulle kunna, det är svårt att säga, det betyder inte nödvändigtvis att guld behöver gå upp 18 gånger. Man skulle egentligen kunna tolka det annorlunda som att i en extrem recession, kanske 2030, så skulle Dow Jones kunna gå ner kanske 66% medan guldpriset går upp 6 gånger.
Ja, och jag tror att jag har upprepat ungefär en liknande kalkyl någon gång. Inte riktigt lika extrem, men det är för att jag inte vågar räkna med att man, ja, eller jag tror inte du heller räknar med att det ska ner till en kvot på 1. Bara mer än att det kan göra det eftersom det har gjort det förut.
Ja, precis. Jag sätter ingen sannolikhet. Det är bara tydligt vad grafen säger.
Men då har man i alla fall storleksordningar framför sig, och då vore det i alla fall inte konstigt om till exempel guldet gick 4 gånger så bra som Dow Jones, oavsett hur de som går absolut.
Ja, precis, relativt varandra. Sen graf nummer 2 här, då är det guld i förhållande till Consumer Price Index inflation då. Och igen, om man tror att inflationen och recessionen under 1970-talet, eller alltså 1975 till 1980, den värsta perioden där, om man tror att det återupprepar sig igen kommande till exempel 5-7 åren, då borde guld gå upp mellan 3,5 till 8 gånger, vilket det gjorde då.
Ja, det finns en liten joker här innan du tar nästa två grafer, och det är, guld är det konstigaste ämnet som finns, det mest speciella grundämne vi har. Vi kan inte tillverka det. Det går inte mer än liksom några nanogram, och det är fruktansvärt dyrt. Och nej, vi kan inte hämta asteroider heller. Det är också alldeles för dyrt och liksom långsökt att tänka sig att vi skulle kunna hämta en asteroid inom 25 år. Och få hit den och liksom på ett säkert sätt, billigt och säkert sätt, utvinna det guldet och få ner det till ett pris som inte är mycket, mycket högre än en dagens kilopris. Det är liksom inte så att man hittar en asteroid med en triljon kilo guld som man sen kraschar ner i Afrika. Så vi kan inte tillverka guld, vi kan inte hämta det någonstans. Men det vore nästan märkligt om inte guldets speciella egenskaper också gick att använda till någonting mycket, mycket speciellt. Det kanske kommer vara inblandat i fusion eller i någon nanoteknik. Alltså på något sätt som gör att man kommer behöva mycket mer guld industriellt, på samma sätt som man använder silver industriellt. Och skulle det inträffa, att guldet har ett användarvärde som till och med är större än det nuvarande monetära värdet, då skulle man kunna få en effekt där liksom guldet faktiskt till och med, alltså det krymper, det tillgängliga mängden guld krymper samtidigt som mängden pengar eller valuta stiger, och då kan guldpriset dra iväg ordentligt. Så det är liksom en joker, och den är liksom dold i att, eller illa dold i att guld har så extremt speciella egenskaper.
Om vi sen går vidare till de här två sista graferna, det är nästan samma graf uttryckt på två olika sätt, där den första är Feds balansräkning jämfört med guldpriset. Och vad den här grafen visar är att USAs centralbank, Fed, då, de ökade penningmängden när de höll på och ökade penningmängden från ungefär 2000-2013, då följde guldpriset ganska bra. Det var en stor korrelation, de följde varandra rätt bra där. Inte varje år, men över den här tidsperioden så gick guldpriset upp lika mycket ungefär som Fed tryckte pengar. Men efter det, någon gång efter typ 2012-2013, sista 10 åren, då har det uppstått en väldigt stor missmatchning där penningmängden som har utökats har inte lett till högre guldpriser. Och mest extremt har det här varit sista 2 åren sedan covid-penningtryckandet då, som då man skapat 50% av USAs penningmängd. Och guld har inte gått upp på någonting typ. Och vad det här indikerar då i nuläget är att sedan 2000 så har guldpriset gått upp 400%. Men penningmängden har gått upp 12 gånger. Så, alltså sedan 2000. Och sista 2 åren har inte hängt med alls. Så guldpriset borde egentligen bara sett till penningmängden vara 3 gånger högre än det.
Det är som att man faktiskt tror att quantitative tightening kommer få gå hela vägen och minska balansräkningen hos Fed och andra centralbanker. Och det tror jag inte alls. Alltså det har visat sig tidigare när man försöker strama åt lite grann att börsen och ekonomin kraschar för hårt så att centralbankerna vänder. Och till slut så kommer de säga att hur stora balansräkningar vi har spelar väl inte så himla stor roll egentligen. Så jag tror inte alls att quantitative tightening kommer vara det som stänger gapet i den där grafen. Utan det är mycket mer sannolikt att guldpriset förr eller senare får ett... Ja, men med en riktig step change. Den flyttar sig nästan momentant från en punkt till en annan snarare än en sakta segar sig i kapp. Men man behöver komma till, ja, det är återigen det här reset-tänket. Man kommer till en punkt med debt jubilees, alltså att man struntar i skulder, man skriver av dem. Och etablera någon ny valutavärldsordning, kanske en ny global reservvaluta som bland annat innehåller råvaror och guld och en poolad resurs av nationella valutor. Någonting som ger guld en officiell status igen, och då prissätter man guld i princip direkt och säger att härifrån, man behöver inte ens säga, så det är inte så att man behöver diktera, nu ska guldpriset vara $10,000 per ounce. Utan man kan istället så centralbankerna köper guld tills dess att det når det priset. För då får de fyller på sina egna balansräkningar, vilket i sig är en sak som de behöver. För nu när räntorna stiger då går centralbankerna med förlust och deras obligationsinnehav blir mindre värda. Och då vore det bra om guldpriset till slut steg. Tidigare så har guldpriset kanske hållits nere, eller det varit bra att det har legat lågt för att man inte vill att det ska signalera att de har förlorat kampen mot inflationen. Men nu skulle man kunna vilja handla upp guldpriset för att stärka sina egna balansräkningar och för att skapa den nya världsordningen, en reset.
Ja, och å ena sidan, jag håller verkligen med att det kan vara så med det där med symbolvärdet. Så å ena sidan kan det vara så, men å andra sidan så är det här, om man istället för att tänka att man ska stärka balansräkningen där, så kan man kolla här på sista grafen som är gold price delat på monetary base. Och det är egentligen lite samma sak som tidigare, men det är uttryckt på ett annorlunda sätt som man kan se om man kollar på det. Och vad man kan säga lite fort är att sista gången guldpriset stod i paritet till Fed balance sheet, så alltså 1-1, alltså ja, 1-1 liksom, då det var 2008 ungefär. Sen dess så har det gått ner till ungefär 0,3. Så det indikerar ju än en gång, som jag sa förut, att guldpriserna borde vara ungefär 3 gånger högre för att matcha statsskulden i USA. Eller balans, ja.
Mm.
Men då är, samtidigt så har den här trenden med att statsskulden ökar men guldpriset ökar inte lika mycket. Så nu har det gått så, jag vet inte, antingen måste guldpriserna upp mycket mer eller så på något sätt så gör de inte det om man fortsätter trycka massa pengar och de går inte upp. Och i så fall, om det händer, då är det mer sannolikt, tror jag, att man bara gör en debt jubilee istället för att guldpriserna går upp. För att centralbankerna då vill på något sätt stärka balansräkningen genom att köpa guld eller köpa upp det liksom.
Mm. Om du som lyssnar förresten vill lära dig mer om hur man fundamentalt värderar olika tillgångar, framförallt aktier, så missa inte att finanskursen drar igång den 2 oktober och att vi kontaktar alla tidiga ansökande mellan det 18 till 25 september, va?
Ja, och deadlinen för sista tidiga ansökan, det är 25 september.
Ja, men det är lika bra att göra en tidig ansökan nu, så det kostar kostar ingenting, då har du förberett dig och du kommer på listan och vi kan kontakta dig och så, då ser du också vad det hela handlar om. Och det här är ju då en 12 veckors kurs i hur man hittar, analyserar och investerar i börsnoterade och onoterade aktier.
Mm. Ja, du har lyssnat på 25 minuter, så hörs vi snart.
Tack och hej!